Benne.
Det blir NHL, det blir SHL, det blir Hockeyallsvenskan och det ska bli riktigt, riktigt kul.
Trion Bulten, Wallin, Gide.
Det är så bra, ja. Jag älskar det.
Och Södergren jublar.
Hög frekvens, högt tempo. Deflected in a save. Rebound save.
That was brilliant. Oh my goodness. Det gillar vi så mycket.
Jag älskar det.
En levande legend.
Det är ju helt fantastiskt.
Andas och njut.
Hockeyvänner, mycket varmt välkomna till Viaplays hockeypodd. Vi skriver avsnitt 274 i podcasten som även är i tv-format. Ni följer på Viasat Sport Premium och Viaplay under dessa coronatider när hockeyvärlden är stängd precis som övriga världen just nu. Och under en dryg timme här på tisdagar så tänkte vi dyka ner i hockeybubblan ändå för att ge en liten bild hur hockeyn påverkas, hur framtiden kommer se ut. Det blir lite nostalgi också och så har vi några stjärnmöten som vi plockar fram. På tal om att plocka fram våra experter som finns med i den här podcasten för dagen, det är Håkan Södergren och Erik Granqvist. Och Håkan, beskriv läget i Oslo nu. En vecka gått sedan senast. Vad hände?
Ja, det händer ju inte så mycket. Där är det väl lite status quo egentligen. För att jag satt faktiskt och tittade i kalendern här. Och jag har faktiskt på torsdag nu så har jag suttit en månad egentligen i hemmakarantän då. Där man inte kan vara på jobbet eller där man inte kan göra saker och ting som man tyckte var helt naturligt. Så att tiden går framåt, det blir mycket läsande, det blir mycket tv-tittande och det blir lite spekulativt om både det ena och andra ibland som man sitter och krustar om i soffan.
Ja, man ser skillnaden då på solbrännan då mot Erik Granqvist som är med oss också i bild för er som tittar på den här podcasten. Där är det mycket golf också. Vad är det senaste, det hockeymässiga från Ängelholm, Erik?
Ja, mitt liv vilar ju på fem ben som jag ser nu. Det är burpees, det är birdies, det är Bultens fritids, det är Bond och Blund. John Blund. Men jag har ju hamnat i stormens öga. Björn Hellqvist, mod- och succécoach. Idag avslöjar jag ju Abrahamsson och Ros på Sportbladet att han är på väg till Leksand. Och Björn bor ju här med familjen i Ängelholm under somrarna. Så det är den kanske mest omtalade hockeypersonen just nu i svensk hockey.
Bra, då får du uppdraget att hålla koll på honom och prata med honom till nästa veckas podcast då. Hellqvist då, eventuellt från Modo till Leksand. Det hade varit en jättegrej här hemma i Sverige såklart. Vi tittar lite bredare på hockeynyheterna, vad som har hänt den senaste veckan. Och NHL såklart, det är ju fortfarande bara uppskjutet spel där. Men det är samtal som förs på högsta nivå nu. Bettman, NHL-kommissionären, har mål att dela ut den här bucklan. Det har varit samtal med Donald Trump. När det gäller KL så är nyheter där att Admiral Vladivostok drar sig ur KL. Lokala idrottsmyndigheten stoppar det ekonomiska stödet. Det blir inget spel där nästa år. När det gäller spelare så bidrar de mycket, bland annat Bobrovski i Florida och Panarin, som ju är poängkungen i Junior Crane tillsammans med Mika Zibania. De har hjälpt till för att hjälpa till i covid-19-kampen genom att donera saker som ger sjukvården hjälp. Det är mycket som sker där ute och många spelare som har en oviss framtid. En del av NHL-spelare har ju kommit hem till Sverige. En av dem är Buffalo-stjärnan Marcus Johansson. Han träffade på våran expert Rickard Wallin på paddelbanan för att förklara vad han vet om läget under dessa tider.
Vi ska hålla igång, får vi se vad som händer. Det är väl svårt att säga, tror jag, för någon vad som kommer att hända, men jag tror det ska mycket till för att vi ska spela mer. Sen att alla vill det, självklarhet. Men ja, det är väldigt svårt att säga just nu, men de hoppas fortfarande.
Hur hanterar du det i huvudet då? Stänger man av helt eller? Det är liksom en tävlingsnerv, misstänker jag, som inte riktigt blir stillad.
Ja, så är det. Man försöker väl att släppa det när man är hemma och med familjen och njuta av det. När det kan bli att man får åka tillbaka, men det är svårt att lägga helt åt sidan, det är det. Samtidigt som man försöker koppla av, så det är svårt att veta att man kanske måste dit och spela igen. Så det är dumt att kanske ha lagt hjärnan helt på sommarvila. Så att, ja, man försöker hålla huvudet igång.
Du är ju inte 18 år längre, även om jag kommer ihåg det som det. Hur länge behöver du för att sätta igång om säsongen skulle starta?
Det tror jag inte så länge. Det har inte varit så. Vi visste att det var länge breaken man är van vid, men inte så länge ändå. Jag tror att om man skulle få en vecka och träna och köra lite training camp, så tror jag att det skulle räcka gott för de flesta.
Marcus Johansson är till Rickard Wallin i padelhallen. Man hörde bollarna där bakom och de håller ju igång nu då. Kommer de få gå på is igen, Erik? Vad känner du?
Ja, senaste veckan så har jag 5% under det, och jag tycker det minskar för varje vecka som går, de här rapporterna som kommer bort ifrån Nordamerika. Men Batman, bossen och gänget vill ju fortfarande dra igång sensommar, juli, augusti, september. Så jag håller med Marcus, det gäller ju att ha disciplin för spelarna och hitta rutiner så att de håller igång både fysiskt och psykiskt. Och sen tar det 7-10 dagar, sen är man inne i det igen, och det kan ju bli ett superslutspel med tanke på att spelarna hinner rehabba sina skador och ha fulltankade batterier om det nu eventuellt drar igång.
Och Håkan, det här att de för samtal och till och med Donald Trump, nu är det inte bara NHL utan det är de andra proffsligorna också, vad säger det dig?
Ja, det säger ju det att det är väldigt mycket pengar i omlopp, och vi vet ju då att Donald Trump är ju en företagarnas man, va, med business som huvudintresse och börskurser som kanske är det största sifferminnet han har, inte så mycket kanske vad människolik i det värsta kan kosta. Så att det är lite svårt att veta det där. Det var ju som sagt en hel del ligachefer, många olika sporter, som var inne på möte med han, va? Och jag läste att Adam Silver, som är commissioner då i NBA, hade givit sina fans, eller sina spelare också, ett besked om att den 1 maj skulle de komma med något form av beslut i alla fall om vad som skulle hända med NBA. Men samtidigt, alltså, det känns ju väldigt mycket otroligt att det skulle hända något. Undantagstillstånd alltså i flera stater, inklusive New York. Va? Och undantagstillstånd, det kan jag inte påstå att det kommer prioriteras via idrotten, att det ska få spelas. Va? Och då är Kalifornien och Florida, det är 5 lag inblandade i 2 av de här staterna, plus New York. Då. Så att, det tycker jag känns nästan lite osnyggt egentligen, om man i den här situationen skulle köra igång idrotten i prioriterad.
Fint att se att spelarna hjälper till i den här coronakrisen då, skyddsmasker som de har donerat pengar till för att sjukhusen ska kunna köpa in då på Bobrovsky bland annat, och just i Florida, och Panarin i New York, och Henrik Lundqvist har ju donerat pengar han också, han och frun Therese där, till staden New Yorks invånare. Vi går tillbaka lite och njuter av det som vi gillar bäst, när spelarna är på is och får briljera där ute också. Det finns ju otroligt många spelskickliga lirare i NHL, genier brukar ni kalla dem för ibland. Håkan har fått uppgiften att baka ihop en lista med de 3 största spelgenierna just nu i NHL. Vad hittar vi där?
Ja, jag skulle vilja börja med, framförallt, det är ju liksom, det är ju nästan så att gå in i en godisaffär här och börja plocka ut vad man tycker om. Men jag har hittat 3 tycken som urskiljer sig lite och som framförallt är stöpta lite i samma form. Och nummer 1 av dem är Patrick Kane. Chicagos storlirare, fast stora lilla finlirare, som är fantastiskt skicklig. Gör alltid mycket poäng och driver väl den här klubben mer eller mindre själv nu för tiden. Offensivt om inte annat. Och sen har han blivit, trots att han i ungdomsåren var en riktigt liten retsticka och lite småjävlig utanför banan. Så han blivit, tycker jag, en väldigt fin personlighet, en ledande personlighet i den här fina föreningen Blackhawks.
Vi går vidare till andra plats då, över de största spelgenierna i NHL, och där hittar vi just Panarin.
Artemi Panarin. Också för detta lekkamrat till just Patrick Kane. De hade ett fantastiskt fint powerplay, och som på den tiden var väl det som såg till att Chicago ändå höll sig där uppe så länge som de gjorde. Har ju återigen visat också när han kom över både i Columbus och framförallt här i Rangers i år. Alltså vilken armkraft han är. Lite tycker jag samma sak som präglar de här 3, och vi ska också återkomma till den sista spelaren på den här listan.
För det är
ju att det här är spelare. Ja, det är nummer 1 som jag är ute efter alltså, och det är kanske framförallt vår egen Niklas Bäckström. Vår egen säger man helt plötsligt här bara för han är svensk, men jag tycker att de här 3 killarna är faktiskt av samma skrot och korn. De gillar att spela pucken. De älskar att passa pucken, kanske mer än att göra mål. Och sen är svårigheten för motståndarna och styrkan i de här spelarna, det är det att alla vet faktiskt vad det är de ska göra. Man vet vilka de ska passa, man vet vilka lyter de söker, man vet egentligen allting om dem, men det går inte att stoppa dem ändå. Av den anledningen så tycker jag att de här 3 är lite bättre än många andra spelare. Och sen har de ju kanske då Panarin, Kane, som var ju lekkamrater tillsammans då. Sen framförallt då Ovechkin, Bäckström, duon där. de har ju då bidragit så enormt och framförallt så har de ju lyft varandra så bra. Så att Bäckis, jag lyfter på imaginära kepsen. Grattis, mycket bra hockeyspelare.
Ja, men jag ser på Erik också där att han har några namn som han tycker men de här lirarna borde ha varit med där. Vad känner du, Erik? Vad är Crosby, vad är McDavid till exempel?
Jag älskar ju att spelgeniet Bäckström, en av de mest underskattade genom alla tider och en av de smartaste, är etta på Håkans lista. Det håller jag med om. John Carlson, hans lagkamrat, backen som har gjort 60 assist och toppar backarnas poängliga, är värd att omnämnas. Sen Leon Draisaitl, son till Peter och student av spelet sen han var en liten knatte och följde med pappa i omklädningsrummet. Han har ju gjort enormt mycket assist för Edmonton och toppar ju poängliga, så han förtjänar också ett omnämnare. Och sen Niklas Bäckström, att han då och då skickar DM på Instagram och påminner att man ska liksom knacka på pucken när man slår flippassningar. Det är värt att nämnas varje gång.
Och Håkan, såg som du ville in där igen? Nej, han ville pausa lite där Sörgen, och det passar rätt bra för Niklas Bäckström. Niklas Bäckström som toppar den här listan har samtalat med Jonathan Lindqvist, och som vanligt är det en ödmjuk superstjärna efter att ha fått höra att han var Håkan Södergrens favorit.
Nej, men topp tre är inte bra. Det tar jag. Och det tackar vi Håkan för. Det var väldigt snällt av honom. Mm.
Såklart, ingen som vet, och det är egentligen med att jag frågar, men jag gör det ändå. Har du någon magkänsla? Blir det spel eller inte? Vad tror du?
Nej, jag hoppas det såklart att det blir spel. Det skulle kännas förjäkligt om man går en hel säsong och sen bara slutar vi spela. Man spelar inte det som alla vill vinna. Jag tror att det finns en jättestor chans att spela igen. Om de får kontroll över spridningen. Mm. Så att de får kontroll, då tror jag att vi kanske kan spela i juli eller augusti, hoppas jag på. Mm.
Men känslan är ju att NHL som liga kommer att göra allt, alltså undersöka alla möjligheter, att de verkligen, verkligen vill hitta ett sätt att spela, även om man får vara lite kreativ med hur slutspelet skulle se ut i sådana fall. Har du samma bild?
Ja, exakt. Alltså, jag tror att min personliga åsikt skulle vara att för att göra det så rättvist som möjligt, att man tar liksom lag som ändå hade chansen att ta sig in i slutspel, att man gör någon typ av play-in eller någonting. Ja, kanske lite mer lag än vad vi brukar ha slutspelare. Man kanske gör bästa av fem i de serierna istället, eller bästa av tre, jag vet inte. Det är någonting som de får tänka på, men det tycker jag skulle kännas ganska rättvist i alla fall. Sen när det väl kommer ner till de lagarna som det ska vara, då tycker jag man kanske har bästa av sju ändå. Det är så det alltid funkar, och så tycker jag att man ska hålla det också, för det ska vara tufft att vinna. Men om vi återupptar säsongen så borde vi vara ganska utvilade ändå.
Mm. Ja, verkligen. Du, på tal om spelgenier. Senast du och jag såg så stod vi såg flipppassningar. De som tittar nu ska få se det här alldeles snart. Men nu kan du ju inte träna flipp med mig. Så hur håller du igång där hemma? Hur gör man i karantäntider för att vara i form?
Nej, men man får hitta på aktiviteter. Vi har ju litet gym faktiskt här hemma som jag brukar köra först, och sen brukar jag och grabben köra lite tillsammans också. Han brukar gilla springa på löpande och sådär. Så det, man brukar försöka få det lite roligt, och sen vi är ute mycket och går och cyklar hela tiden och spelar lite landhockey, får träna på de där flipperna. Så får man vara lite målvakt också, så det är lite. Man får vara lite allt i allo.
Ja, det är bra där. Kanske kommer tillbaka som en riktig så här boxplay-specialist på att täcka skott hela tiden.
Får täcka skott och gräs sitter ner på knä.
hur mycket saknar du bara att spela och vara på is och sånt där?
Man saknar ju liksom... Jag och frugan satt och pratade lite häromdagen. Alltså, man saknar ju liksom tävlandet. Man saknar ju liksom det där... Jag sa till frugan häromdagen, du skulle inte kunna spela något spel. Bara för att liksom få liksom tävlingsmomentet. Liksom. Så jag tror vi satt och körde vem där häromkvällen och man får gissa personen där. Och det var liksom, man blir liksom tokig fast man vinner och förlorar där också.
Vem vann då?
Ja, jag lyckas vända och vinna. Vi körde bäst av fem, så hon ledde med 2-0, så jag lyckas vända till slut.
Från den klassiska. Och hon vann första. Bara, vi kör bäst av tre. Och så vann hon till. Vi kör bäst av fem.
Exakt. Bygger på det bara så man får vinna.
Ja, det är fantastiskt. Ja, men kul att höra att du får tävla lite grann, Nicky. Och att du håller i form också så gott du kan där med landhockeyn och gymmet. Så ska folket som tittar nu får se hur man slår en flippmacka.
Han kommer bli farlig på företagsmatcherna. Jonathan Lindqvist som fick vara på is där med en av de största spelgeni, Niklas Bäckström. 684 assist. Han har gjort i världens bästa hockeyliga. Vad slås du av, Erik, när du ser och hör på detta?
Ödmjukheten och klokheten, att han är så, ända sedan han var liten knatte och började leka hockey så har han alltid väl haft koll på var alla medspelare och motspelare är, alltså upp med blicken, heads up, och det lever han ju nu. Och som du säger, senaste 12 åren så är det den spelare som gjort flest assist i NHL, 684, före stjärnor som Sidney Crosby och Joe Thornton.
Vi ska ändå tänka tillbaks lite. Tänk på att pappa Anders var ju faktiskt både kapten och storfält här i Brynäs. Väldigt skicklig passningsspelare också. Dock nerifrån bakplan lite mer. Va? Så att, det här är en av de här killarna som har vuxit upp och sett ishockey hela tiden. Sett tekniken, sett vad man gör för saker och ting. Och gjort det som ofta man gör. Va? Att du ser saker och tar åt dig det. Så att du behöver inte alltså få det här inlärt. Utan du kan hela tiden... egentligen välja vad du tycker passar dig och din kropp lite. Och vi ska ju veta det att Bäckes var ju då lite, vad ska vi säga, lite temposvag. Aldrig varit kanske den snabbaste spelaren hela tiden. Men har ju haft ett huvud som har varit lite speciellt på det sättet att han alltid just kunna se, tänka igenom och utföra alla sådana här sekvenser. Så att det här är ju en kille som är då egentligen uppväxt i en hockeyring generellt, va? Och har fått allting det här egentligen mer intuitivt än att han har blivit påbackat.
Och det är exakt då. Vissa som Niklas kan följa med pappa Anders in och se vad som händer. Och idag kan ju alla unga tjejer och killar titta på YouTube eller på Viaplay. Hur det här det stjärnorna gör, bli inspirerade, hem och träna på gatan eller på allmänhetens åkning. Och så lär ni er tekniken ganska snabbt. Så det är underbara möjligheter för dagens generation att få den här inputen som Håkan pratade om, som man fick på ett annat sätt förr i tiden.
54 poäng har han gjort den här säsongen, Niklas Bäckström. Och vi tar väl också slå en liten sån här flippmacka då med lite spin på till en annan som var vass på det där. Rickard Wallin var en expert som har en liten Valle Awards på sin meny idag.
Eftersom coronaviruset har satt stopp för i stort sett all verksamhet i NHL den gångna säsongen så tar jag för givet att det inte kommer bli någon traditionsenlig troféceremoni, award ceremony som NHL håller varje år och delar ut sina priser. Men man får ju vara lite kreativ i dessa tider och det har även NHLPA varit, så deras omröstning bland spelarna är nog så långt eller så nära man kan komma och dela ut de här troféerna. Kategorierna som har röstats bland spelarna i år är inte riktigt samma som NHL har, men däremot så har man ju utsett då bästa forward, bästa back, bästa målvakt framröstad av spelarna. Och det är lite intressant här, för när vi tittar på kategorin bästa forward, då är det en jordskredsseger för Connor McDavid. Han vinner alltså med 68,35% av rösterna. Och Sidney Crosby som är tvåa, bara 14,93% av rösterna. Sen kommer Nathan MacKinnon och Nikita Kucherov en bra bit efter. Så Connor McDavid har inte bara gjort ett stort avtryck på oss experter, om man får säga så, och publik, utan även spelarna har den största respekten för hans kunnande på isen. Inte jätteförvånande, men ändå att det är så stor skillnad till tvåan, det säger någonting om vad nummer 97 har uträttat. Om vi tittar på kategorin bästa back, där har ni faktiskt sett undertecknad göra sin ranking här förra veckan. Och NHL-spelarna, de håller faktiskt med mig. På första plats har vi vår egen Victor Hedman. Nästan 40% av rösterna, 37,88. Väldigt respekterad i ligan, väldigt svår att spela mot, väldigt allround. Så det är ingen stor överraskning där heller egentligen, men det är lite jämnare. Och John Carlson som har haft en fruktansvärt bra säsong och har många tippat att vinna Norris Trophy då, som skulle ha gått till bästa back om ligan hade fått dela ut sina priser. Han kommer tvåa på den här omröstningen med 21,35% av rösterna. Sen följer Roman Josi på knappt 10% av rösterna som nummer tre. Så topp tre, samma som jag hade i min lista förra veckan. Så det gör mig lite stolt att jag inte helt ute och cyklar. Bästa målvakt, däremot lite förvånande tycker jag, att Carey Price, som får absolut flest av rösterna, får så pass många. Han fick 41,55% utav alla röster som NHL-spelarna då har röstat fram själva. Och en bra bit före den, i mitt tycke, bästa målvakten i NHL den här gångna säsongen, som var Andrei Vasiljevskij. Han får 17,09% utav rösterna. Och de här procentsatserna, de ska man väl inte ta allt för allvarligt. En del röstar med hjärtat, en del har inte sett så mycket. Men just att Carey Price har ett så stort erkännande, lite förvånande. Sen är det Marc-André Fleury på knappt 9% på tredje plats här. Och det är klart att här kan ju Dr. Granqvist få utveckla lite mer varför Carey Price fortfarande har så stort förtroende bland sina kollegor i ligan. Men lite förvånande är det trots allt. En annan kategori som det då inte röstas på i de traditionella troféerna, det är om du skulle få välja en spelare bara som du behöver i ditt lag för att vinna matchen. Vem hade du tagit då? Jag vet vem jag hade sagt, och här håller faktiskt också NHL-spelarna med mig. Det är nummer 87, Sidney Crosby, som får flest röster här. Om man skulle få vinna en match bara och välja en spelare, då väljer hela 44% Sidney Crosby mot 30,53% för Connor McDavid då, som var den överlägset bästa forwarden. Så bäst talang behöver inte alltid göra att man blir förstvald om det bara ska handla om att vinna en match. Så det är lite intressant tycker jag. Sen är det återigen några stycken som kommer en bit efter, Nathan MacKinnon och Patrice Bergeron. Men deras procentsats är ganska långt efter de två stora i det här. Så McDavid, Crosby fortsätter att dominera hockeyn och dominerar även respekten bland de andra spelarna i ligan. Så det här får vi väl ta som en liten indikation på vad de som faktiskt håller på med sporten tycker. Och sen kan vi andra som bara står på sidan, vi kan säga vad vi vill. För det här är ändå någon slags facit. Håller ni med mig?
Ja, men visst är det så. Kul att höra och ta del av de där siffrorna. Vilken spelare hade du valt, Håkan, om du fick välja en spelare till en match?
Fick jag välja Gretzky?
Ja, det får du göra. Han vill säkert spela snöra på sig skridskorna igen.
Det är samma tempo då, du vet.
Ja. Erik då?
Nej, jag vill bara koppla på vad Valle frågade mig om Carey Price. Carey Price som var universums bästa målvakt 2016 när vi njöt av honom i Kanadas lag där i World Cup när de vann, tog hem det där i Toronto. När Carey Price är på och när det stämmer, då ser allting så enkelt och elegant ut. Och jag kan förstå att många spelare har den här minnesbilden när de har mött Price när han är som bäst. Då känns det som att han är omöjlig att göra mål på. Det ser så enkelt ut. Han har total kontroll. Jag tror det är därför många spelare röstar på Carey Price. Även om Hellebuck och Vasiljevskij, Lehner, Markström har varit bättre än honom den här säsongen.
Och om du skulle svara på min fråga då?
Nummer 87, Sidney Crosby. Om det är till en match då vill man ha en vinnare. Någon som är komplett, som kan spela både med och utan puck och leda laget hela vägen. Han har vunnit allt som går att vinna och han skulle göra allt för att vinna den matchen också. Så det blir 87an.
Och Håkan, jag vet att du vill ta en i nutiden också, eller hur?
Ja, jag hade nog tagit Crosby också faktiskt, för att han är den komplette. Han är den som du inte hittar några svagheter på, va? Det kan du göra med de flesta andra.
Och jag hade tagit Edmonton-stjärnan Connor McDavid till mitt lag, för då går det undan. Och det gör det lite annorlunda också när man möter McDavids lag i Edmonton, för det fanns lite andra kategorier också. En var just med omklädningsrum där i Rogers Place i Edmonton. En härlig arena där det är fina faciliteter. Det har blivit årets borta omklädningsrum också just i Edmonton Oilers arena då, att ta sig dit. Just det där med omklädningsrum på bortaplan. Hur var det, Håkan, när du spelade i Elitserien och i Tre Kronor? Hur såg det ut när man kom på besök?
Ja, det var ju egentligen, så var det ju bara ett vanligt omklädningsrum. Det var ju liksom inga som var något speciellt. Det stod oftast en Konsum, en sån här kundvagn då, med kaffe, bullar och någonting möjligtvis i handdukar då, eller liknande. Men det var ju inte ombonat på något sätt, va? Även nu när du kommer på en SHL-arena, så där har man ju oftast satt upp ett riktigt omklädningsrum med hela sådana, så att säga, garderobslösningar då, där du kan hänga upp grejer och lägga ner saker i en tunna under, och så har du ofta någon liten matta framför allting sånt där. Så att nu är det ju faktiskt rätt så trevligt att komma till bortamatcher. På min tid så var man glad om de hade satt på värmen innan man kom faktiskt. Så det brukar vara rätt kallt när man kom, framförallt uppe i Norrland.
Där Erik huserade. Vad är det värsta du har upplevt, Erik, när du har kommit med ditt Luleå-lag på besök någonstans?
Jag minns faktiskt när vi var hockeygym i Luleå. Osten tränade, hade värma med över från Boden till Luleå då. Att vi var, i Ryssland var vi då. Då såg vi rått där i omklädningsrummet, och det var ju väldigt otäckt för en som hade basilskräck som jag på den tiden. Och då började jag ju med alkogel som du gör också, Niklas. Det var där det startade, och det använder jag såklart idag också i dessa coronatider. Men förr i tiden var det mer att man ville att det skulle vara riktigt risigt när motståndarna kom. Jag minns Boston Garden, är det många som har vittnat om att komma dit, och det var inte kul som bortalag. Ända från man steg in i sitt omklädningsrum till man kom ut på isen var det ett smärre helvete.
Ja, jag vill bara ta upp den här plocken och fånga de där råttorna, Erik, på den här tiden. Ja, det gick bra då också. Men bästa faciliteterna alltså i Edmonton då, enligt NHLPA:s enkät som de har gjort där också, var en fråga vilken som var den bästa maskotten. Föga oväntat, en av de absolut största stjärnorna i NHL. Han är ju det, han har ju blivit det. Gritty. Maskotten som tacklar omkull och lever rövare i stort sett varenda match när Philadelphia Flyers är igång. Var inget snack här, Erik, om att det skulle bli Gritty, va?
Nej, han är totalt överlägsen. Alltså, Flyers var ju lite motsträviga först att göra en, och så gjorde de en extrem figur som Gritty, och han var ju MVP förra säsongen. Han var ju överlägsen i hela organisationen för Flyers, och han bara fortsätter. Jag njuter faktiskt på Twitter nu. Gritty i dessa tuffa coronatider, så håller han lågan uppe och kör gäster med gester med Kevin Hayes, lite som när Johannes Brost och Lennart Svan och gänget höll igång på 80-talet. Så Gritty är, han går upp med ett leende, lite halvgalen, helt underbar, och så ger han hjärnet hela dagarna, även nu när hockeyn är på paus.
Ja, så det är lite småful också. Passar väl in då på Philadelphia Flyers, ett Flyers som ju troligtvis hade tagit sig till slutspel och kan ju göra det om säsongen fortsätter. Man hade ju, på tal om slutspel, en väldigt fint sådant 1997 när man gick hela vägen fram till finalen, men där blev det tvärstopp mot Detroit Red Wings. Niklas Holmgren, han minns tillbaka.
Ja, men hallå där, Niklas Holmgren här igen. Det är dags för ett nytt minne, Stanley Cup-finalminne. Vi är framme vid 1997. Detroit Red Wings mot Philadelphia Flyers. Detta Detroit Red Wings, som hade gått ifrån att ha varit Detroit Dead Wings, var i final för andra gången på tre säsonger. Philadelphia var i final för första gången sedan 1987. Och det var Philadelphia som kom lite som favoriter till den här finalen. Hade ju den hetaste kedjan i NHL vid den tidpunkten. The Legion of Doom, domedagskedjan, Erik Lindros, John LeClair och våran egen Mikael Renberg. I semifinalen så hade Philadelphia slagit ut New York Rangers i en match-i-matchen-duell mellan Erik Lindros, den nya stjärnan, och Wayne Gretzky. Seger ganska enkel för Philadelphia. I västfinalen så möttes Detroit och Colorado Avalanche, de regerande mästarna. Och det blev en brutal, riktigt brutal stundtals semifinal i väst, som Detroit vann 4-2 i matcher. I finalen så var Detroit det bättre laget, kanske lite överraskande för många. Spelade smart, hade flyt och fick stopp på Legion of Doom. Faktum är att Philadelphia bara gjorde 6 mål på 4 stycken finalmatcher. 4-2, 4-2, 6-1, 2-1 skrevs matchsiffrorna till. Och i den avgörande matchen så fick hårdjobbaren, tuffingen Darren McCarty, dessutom ikläda sig matchvinnarrollen. Mike Vernon vann Conn Smythe Trophy efter inte minst lysande finalspel. Fick ju bära lite hundhuvudet efter förlusten mot New Jersey i finalen 2 år tidigare. Jag gjorde den här finalen tillsammans med Mikael Telvén som expertkommentator. Åsa Edlund Jönsson, nuvarande sportchefen på Sveriges Television, var våran intervjureporter. Och hon fick ju chansen, möjligheten att få intervjua 3 stycken glada första gångs vinnare utav Stanley Cup, Niklas Lidström, Thomas Holmström, men även veteranen Thomas Sandström fick vinna Stanley Cup 1997. Och det var häftigt, för vi gick ifrån Joe Louis Arena där matchen, serien, finalserien avgjordes 4-0 i matchen alltså, till Convention Center. Det var ett par timmar efter det att matchen tagit slut. Vi hade gjort våra intervjuer, kommer ut på gatorna, på gatan utanför Joe Louis Arena och ska gå till vårt hotell. Och det är miljoner människor ute på gatorna. Det kallas ju för Hockey Town USA. Det är en staden i USA där hockeyn kan konkurrera popularitetsmässigt med de övriga stora sporterna. Så det var häftigt. Det var en upplevelse, ett minne som jag aldrig kommer glömma. Vilket tryck det var. Vilken glädje. Första segern Stanley Cup-triumfen för klassiska Red Wings på 42 år. Tyvärr så överskuggades glädjen lite grann 6 dagar senare. Då en limousinolycka träffade Vladimir Konstantinov, den fine backen från Murmansk, fick sin karriär. Den tog slut i den limousinolyckan helt enkelt. Massören var också med och blev illa där. En Fetiso var med i den här limousinen också, men han kunde ju återuppta sin karriär. Men som sagt, det var ett härligt lag ledda utav Scotty Bowman och 3 stycken svenskar som gjorde det utomordentligt bra. Ett häftigt minne, Stanley Cup-finalen 1997, Detroit Red Wings, Philadelphia Flyers 4-0. Hej hej.
Lika trevligt och dyka ner i den här nostalgin tillsammans med Niklas Holmgren. Håkan minns det där väl såklart. Varför blev det en sån nästan lite dynasti som det blev? För Detroit vann ju året efter också.
Det här var väl egentligen i det läget när man hade igenom egentligen Scotty Bowman framförallt då, som hade då erfarenheten, tränarkunskapen och allting. Men just den här förmågan också att ta in influenser utifrån, för att den blandningen av var det 4 svenskar, 5 ryssar och resten kanadensare och amerikaner i det här laget. Det var ju liksom ett internationellt toppgäng. Och på det här läget, eller den här tiden, så var pengar rätt viktigt, för här kunde du gå in så att säga och köpa upp ett bra lag inför ett slutspel till exempel. Så att här var ju lite av det som man ska kunna säga resten av den före detta ishockeyn, när den var tuffare än vad den är nu, fulare än vad den är nu, och framförallt att pengarna var ännu mer betydande än vad de är nu.
Ja, och en som var navet redan där och då var ju svenske backen Niklas Lidström. Han vann inte en gång, han vann inte 2 gånger, inte 3 gånger. Han vann 4 Stanley Cup-titlar. Men den första var alltså där 1997. Vi hade med Niklas Lidström på Skype för att prata minnen med honom också för en stund sedan. Och med jag står på Skype, Niklas Lidström, vunnit Stanley Cup 4 gånger. Men det 1997, det var första gången, Niklas. Vad känner du när du tänker tillbaka på de där minnena?
Det var verkligen speciellt, framförallt vinna Stanley Cup första gången. Vi var i final 95 och förlorade i 4 raka matcher. Sen när vi äntligen nådde finalerna så kan man inte riktigt känna sig säker, utan man vet att nu måste man gå hela vägen in för att kunna gå hela vägen. Så att det var lite spänt inför finalen faktiskt.
Men det är under finalen, när man tittar på siffrorna, vinner alltså med 4-0 svep Flyers. Hur kändes det under den serien?
Ja, vi var inte favoriter när vi på väg in i finalen, inför finalen. Flyers hade ju slagit ut New York Rangers med både Gretzky och Messier i laget. Och de var väl lite grann favoriter att gå hela vägen också efter att de hade slagit ut just Rangers. Och Lindros var väl ansedd att ta över lite efter Gretzkys fantastiska karriär. Så att vi var lite underdogs när vi var på väg in i finalen.
Men du, under finalen där, hur tidigt kände ni att men vi har ett grepp? Hur mycket märkte ni att Flyers var stressade?
Det var nog framförallt efter vi kom hem. Vi började med 2 bortamatcher och vi lyckades vinna båda med 4-2. Så när vi kom hem då i match nummer 3, som är en otroligt viktig match. Antingen kan man gå upp 3-0 i serien eller också står det 2-1. Och de får lite momentum på vägen hem igen. Så att vi kände väl att kan vi vinna den här matchen, då har vi 3-0. Och då blir det verkligen uppförsbacke för dem. Så att det var väldigt mycket fokus på just den tredje matchen. Och vi kom ut och dominerade stort sett hela den matchen. Vi spelade otroligt bra och som jag sa, vi vann med 6-1 i den matchen. Så att vi dominerade verkligen den matchen.
Vad hände efter den matchen? Kommer du ihåg det?
Ja, det var väl en detalj. Det var väl att hela deras lag var väldigt besvikna naturligtvis. Men deras kapten Erik Lindros vägrade att prata med massmedia och med pressen. Och det är ju inte alls vanligt där borta, utan där är man obligatoriskt att träffa media efter matcherna. Dörrarna öppnas upp, alla kommer in i i omklädningsrummet. Almera kommer in på en gång. Men Erik vägrade att komma ut och prata med media. Så det var mycket, mycket snack om det. Han blev bötfälld just för den incidenten också. Så att det var mycket turbulens i deras lag, märkte vi av inför den fjärde matchen.
Ja, och just den där fjärde matchen vann ju den också sen. Och du blev målskytt där, inledde målgörandet i den matchen. Berätta om det.
Ja, vi hade ju våran grindline som de hette. Det var med Chris Draper, Kirk Maltby och Joey Kosher. Och de jobbade väldigt hårt, framförallt i anfallszon. Och de lyckades gräva ut pucken. Jag tror att det var Kirk Maltby som la tillbaka pucken till mig på blå linjen. Och jag tog ett direkt skott, egentligen inget märkvärdigt skott. Men det var en isare som Hextall var lite skymd på när pucken lämnade mitt blad. Och den gick in, slant in mellan benen på honom. Så att det var en skön start att göra första målet i den fjärde matchen.
Men du, Niklas, hur mycket bubblade det i Detroit då? Hade ju inte vunnit sedan 1955. Nu var jag alltså framme vid år 1997 och det blev en ny mästartitel. Beskriv hur det var.
Ja, det var en fantastisk känsla i hela stan inför just den här fjärde matchen. Vi spelare känner att vi kan inte slappna av och tro att det här kommer att bli lätt nu när vi leder med 3-0 i matcher. Utan det var full fokus hela tiden. Och samtidigt visste vi att Flyers kommer att gå ut och ge precis allt. För den här, den fjärde vinsten i Stanley Cup är väl den tuffaste, brukar det vara. Och så var det även den här matchen också. De ändrade om lite grann i kedjorna, försökte hitta på andra formationer för att få fart på laget. Så att det blev en otroligt jämn match. Darren McCarty gjorde ett fantastiskt mål när han rundar Janne Niinimaa och även går runt Hextall i mål innan facetten i tombur. Så det var en fantastisk mål som han gjorde. Och då ledde vi med 2-0 inför tredje perioden. Och publiken var ju nästan i extas i hela den perioden, men samtidigt så var vi väldigt fokuserade. De lyckades göra 2-1 med, ja, var det 15 sekunder kvar kanske, så att det var en otrolig press sista sekunderna. Jag var ute på isen tillsammans med Konstantino, så att det var ju full fokus på att inte släppa in dem i mål naturligtvis.
Och ni lyckades där också. När du minns tillbaka till den där gruppen som ni hade, det var mycket rysk prägel över det. Hur märkte man det i laget?
Det var nog framförallt på sättet Scotty Bowman coachade spelarna. Han gillade att sätta ihop våran Russian Five, som vi sa, våra fem ryssar tillsammans, där de gav oss en liten annan dynamik i våra formationer. De gillar att hålla i puck mycket mer, spela mer europeisk stil där de inte dumpar pucken och jagar så mycket, utan mer kontrollera spelet och håller i pucken. Och sen hade vi då en kedja som våran grindline, som kunde sätta press, spela väldigt fysiskt. Sen hade vi även Eisemans kedja med Thomas Sandström och Darren McCarty som både hade lite grit, lite tuffhet, men även här höga skills också i den kedjan. Så hade vi otroligt bra olika kombinationer på kedjorna, vilket jag tror det blev svårt att matcha mot vårt lag.
Men du, Niklas, nu när du summerar din karriär och fick alltså vinna Stanley Cup 4 gånger, Norris Trophy 7 gånger. Vad sätter du in året 1997 i rankingen just meritmässigt?
Det är väldigt svårt att ranka de här Stanley Cuperna som har varit med och vunnit, men den är helt klart uppe där bland kanske ett A och ett B kanske, där uppe i toppen, för att det var första på, som du sa, över 40 år, 42 år som i laget inte hade vunnit. Vi hade en parad, en kortege genom stan några dagar efteråt, så grät äldre män, kom fram och grät och tackade för att vi hade tagit Stanley Cup tillbaka till Detroit. Då insåg man hur stort det var för staden också.
Och det tråkiga som sen hände efter det här firandet då, med det olyckan som var, Konstantinov som du nämnde där också. Hur påverkade den er som grupp?
Ja, det var ju väldigt tufft naturligtvis. Jag tror faktiskt det var en vecka efter vi hade vunnit, så hade vi firat i stort sett varje dag, varje kväll. Och den här sista kvällen tillsammans så hade vi bestämt att hela laget skulle ut och spela lite golf. Vi skulle åka in till en förort som heter Birmingham och äta middag med våra fruar efteråt. Och Konstantinov just tillsammans med Fetisov och vår massör Manat Sakhanov spelade inte golf, utan de åkte runt en golfbil och hejade på oss andra och hejade på alla andra spelarna. De kom tillbaka och tog en limousin, som det stod massa limousiner och uppradare, för att ingen skulle dricka någon extra öl och köra bil, utan vi ville vara på säkra sidan att ingen skulle köra bil. Istället då så somnar den här limousinföraren vid ratten och kör in i trä i full fart. Han körde nog 70-80 km i timmen tills det tog tvärstopp. Och den här olyckan efteråt med framförallt Konstantinov, som blev handikappad och var handikappad resten av livet och inte kunde spela hockey längre, var otroligt tufft att ta. Han hamnade i koma i ett par månader efteråt också. Så att det var väldigt tufft för oss spelare och gått ifrån sån hög känsla som vi hade och vunnit Stanley Cup till så att en lagkamrat ligger nästan för döden. Så att det var otroligt tufft för laget.
Ja, jag förstår detta då. Men sen kom ni ihop och så vann ju 98 också därefter. Och det stärkte det gruppen på något märkligt vis ändå.
Jag tror det. På något sätt så byggde vi ihop gruppen. Fetiso hade faktiskt tänkt lägga av efter vi vann 97. Han ville sluta på topp och ville avsluta med ett Stanley Cup-vinst. Men han kände själv att han kunde spela efter den här bilolyckan. Han var tillbaka på isen till hösten där och kunde spela. Och han ville spela ett år till just på grund av Konstantinov och hans tillstånd. Konstantinovs hockeygrejer hängde, han hade platsen bredvid i omklädningsrummet, så hans grejer hängde upp hela säsongen, så att det påminner oss spelare naturligtvis vad som hade hänt, hans fight som han gick igenom just nu. Jag tror det motiverar oss dels under säsongen, men framförallt när vi var tillbaka i det här slutspelet, när man måste lyfta sig till nästa nivå. Det är otroligt tufft både fysiskt men framförallt mentalt att gå igenom ett långt slutspel, så jag tror på något sätt så stärkte det oss att vi hade Vladi i hans grejer, hans plats var kvar i omklädningsrummet som gjorde att vi blev ännu mer motiverade.
Ja, det är en fin historia där och titel alltså även då 1998. Du är avslutningsvis Niklas, härligt att dyka in i nostalgin, men vi lever ju i nuet också. Hur tänker du kring det här med coronaepidemin som härjar ute i världen?
Ja, det är ju naturligtvis väldigt jobbigt för alla inblandade. Och det är ju inte bara vi här i Sverige utan det är runt hela världen som har blivit drabbade. Så att, det gäller framförallt att lyssna på myndigheternas råd och vi kommer att ta oss igenom det här. Det är kämpigt just nu. Det är ett extra kämpigt för de sjuka naturligtvis och de speciellt inom sjukvården som är våra vardagliga hjältar just nu. Men jag tror vi kommer att ta oss igenom det här. Vi kommer att bli stärkt av det här också och kommer att lära oss någonting av det här. Så att, alla får ligga i och kämpa och göra det bästa man kan just nu.
Kloka ord Niklas. Tack så jättemycket för att vi fick titta in hos dig och ta hand om familjen nu.
Det ska jag göra. Tack så mycket.
Niklas Lidström, 4 Stanley Cup, OS-guld, VM-guld och 7 Norris Trophy också. Valentina Lisanna Wallner tittade in oss förra veckan i Viaplay Sport Live. Tillbaka här idag. Kul att se dig. 111 landskamper, 3 SM-guld på dig också. Nästan Lidström-merite.
Ja, inte riktigt. Jag sa det precis till dig att jag hade faktiskt han på en poster i barndomsrummet. Han och Patrick Roy hade jag.
Varför hade du Lidström?
Han var någonting mer än bara en grym hockeyspelare. Han var även en bra ledare och sånt man verkligen såg alltså, upp till. Så nej, kul att se han här.
Verkligen, och kloka ord från honom också. Det här med corona som han är inne på, om vi växlar över lite och med ögonen mot SDHL, damligarna hemma i Sverige, som ju fick ett abrupt slut där när HV skulle avgöra tanken mot Luleå. Du var inne på det, att du var väldigt kritisk till det upplägget. Vad har du fått för reaktioner på det?
Nej, men de flesta håller nog med att man i alla fall borde spelat den matchen och fick ju veta det här några timmar innan avgörandet. Eller i alla fall alltså gett ut guldet. De hade ju fortfarande spelat en final.
Som HV vann?
Som HV vann. Mm. Så jag tycker att de borde ha delat ut guldet om det var den matchen det var baserat på eller om de hade spelat en match till.
Nu blev det inte så, inga svenska mästare varken på här sidan eller damspelaren. Hur orolig är du för SDHL med tanke på den här coronaepidemin som är där? Hur kommer det påverka ligan?
Jag tror att det kommer påverka dem jättemycket. Det påverkar ju SHL som vi ser och damhockeyn får mycket pengar från SHL, från sponsorer. Så det är väl främst alla sponsorer som jag tror inte kanske kommer gå in med lika mycket pengar. Och det kommer ju påverka på ett positivt sätt kan det också påverka att det kommer bli mer jämnt i serien. Ja. Jag tror inte att man kommer ha råd eller våga kanske lägga mycket pengar på de här importerna som man har gjort hittills. Utan jag tror att topplagen kanske blir lite mer mellanlag och även så bottenstriden där. Så att på så sätt kan det bli positivt. Men det är klart det är jättetråkigt om vi tappar många stjärnor.
Men om man tittar på ligan SDHL och bara tar en spelare, en medelspelare i något lag, hur är de ekonomiska förutsättningarna för en damspelare i högsta ligan i Sverige?
Tycker jag ändå att det blir bättre och bättre. Det är klart att det går inte att jämföra med herrhockeyn. Jag tycker inte vi ska göra det heller. Damhockeyn är väldigt ung och det blir bättre för varje säsong. Men det är klart att det är inte många som kan leva på hockeyn. Nej. De flesta som elitsatsar också har ett jobb vid sidan av. Så det är jobbigt också att ha de här kraven att man ska förväntas vara på den här positionen, men man får de här förutsättningarna, så att det går inte riktigt hand i hand än så länge, men jag tycker ändå att det blir bättre.
Men nu ligger du hemma i tv-soffan och följer SDHL, och du slutade spela 2014-2015, gjorde en säsong därefter också, men då var det inte i högsta. Vad känner du att ligan har tagit för steg?
Jättemycket. Framförallt på isen. Jag tycker det går mycket snabbare. Det är mycket tuffare på isen. Sen har vi ju fått in världsstjärnor, herregud, i ligan som är världens bästa i... De är bäst i sin nation. Mm. Och vi har dem i svensk hockey. Jättekul. Då utvecklas ju såklart ligan också. Men även ekonomiskt tycker jag att det har blivit bättre, även fast man kanske önskar att det hade gått lite snabbare såklart. Ja. Men jag tycker att man ska ha lite tålamod där.
Men om man bara tittar på poängligan till exempel i SDHL, så är det ju väldigt få svenska namn. Du är inne på det här med importspelarna, men vi finner Hanna Olsson på åttonde platsen, men det är det enda svenska namnet. Annars så är det schweizis i topp, det är kanadensis, det är finländs, det är tjeckis, det är amerikans och så vidare. Mm. Hur känner du över det här, att de svenska damerna inte tar mer plats?
Men det här är ju imponerande av Hanna Olsson för första.
Ja, du ser det så.
Här. Jag ser det verkligen så. Om vi kollar på de här namnen, Laura Stalder, Roja Savolainen till och med på tionde plats. Det här är ju spelare som verkligen har en toppposition i sin nation. Det är så häftigt att se att hon är där. Så vi kan ju se det från andra sidan också. Vi har, det här är världens bästa spelare som är med i svenska ligan. Det ju, måste ju vara för att vår liga är så pass långt fram i utvecklingen, absolut. Men självklart, å andra sidan, hade man gärna velat se fler svenska spelare för att utveckla den svenska hockeyn såklart. Men imponerande av Hanna.
Ja, man kan se det på det sättet också. Mm. Vår expert Erik och Håkan finns ju med den här dagen också. Vad är din bild av SDHL, Håkan?
Jag delar väl det som Valentina säger där, att det är sakta, men kanske lite för sakta, men säkert då, så blir den bättre och bättre. Skillnaden och problemet för svensk damhockey, det är ju då så att säga att genom att kunna just få in en eller två transatlantiska tjejer, så kan du förändra hela dynamiken i hela serien. Va? För att nordamerikanska tjejer är fortfarande så mycket bättre. De har en så mycket mer gedigen utbildning, seriösare satsning kanske, och framförallt mera förutsättningar från början att bli bra. Så att det ställer ju ofta till problemet, att det är för lätt att köpa in en utlänning, för det gör för stor skillnad för lagen. Så att det tror jag är den stora utmaningen, att få bukt med det där, att antalet utlänningar måste ner.
Vad tänker du kring det? Skulle man kunna sätta en gräns, Håkan föreslog det, till SHL nästa säsong, max 3 importspelare i SHL?
Absolut, så kanske inte max 3, då hade vi inte riktigt fått ihop det tror jag, men kanske 5-6 i alla fall. Att man har en gräns där svenskarna verkligen får ta plats. Mm. Samtidigt tror jag vi kommer få se det nu under den här coronakrisen, att man, klubbarna kanske inte vågar satsa på de här utländska importerna som kostar mer än de svenska.
Erik, när du följer SDHL och ser intresset runt den, vad upplever du då?
Jag vill först säga att jag springer på Maria Roth flera gånger i veckan här nere i Ängelholm. Hon är tränare för knattarna, för de yngre tjejerna. Och att en av de bästa spelarna i svensk hockey har sett, hon grattis förresten, hon kommer med i All-Star Team. Kim Martin blev målvakt och Valentina är en bubblare där bakom också. Jag ser otroligt väl utbildade målvakter som jag njuter om flera gånger i veckan när jag kollar på SDHL. Och sen vill jag säga att 5 importer låter bra. Och låt dem profilera dem så att unga tjejer vill bli som dem. Och sen låt Maria Roth och alla de här kloka som har spelat på toppnivå själva fostra genom Svenska Hockeyförbundets utbildningspermar jättebra. Och sen så kommer de här unga tjejerna som vill bli en ny Valentina eller Maria Roth eller Karvinen eller you name it, kan då få en superbra utbildning, och sen så blir de på sikt nya stjärnor. Emma Nordin, Holst, eller jag kan prata om många legendarer i svensk damhockey. Men jag tror ändå att det handlar om utbildning, och sen som Håkan var inne på även i SHL, att begränsa antalet importer och ge unga juniorer mer speltid i representationslagen.
Men om man bara vänder på det, Valentina, så är det ju många som sticker iväg av de svenska spelarna också då, för att det handla om utbildning på ett annat sätt då, att de vill ha en utbildning vid sidan av ishockeyn också. Hur tänker du kring det?
Jag tycker att det är smart. Vi vet ju att vi kanske inte, i alla fall vår generation, kommer inte kunna leva på hockeyn. Och då vill man kanske ha en utbildning. Och får man det genom kanske få ett scholarship på college, så åker man ju gärna. Då får man både utbildning, man får bra ishockey över Atlanten. Så att, men det är ju smart.
Mm, och det är många som gör det verkligen, som huserar där borta och är framgångsrika också. Lovisa Selinder är en sådan spelare som verkligen har profilerat sig. Lovisa Selander som blivit utsedd till Boston Prides bästa målvakt och hela ligans bästa målvakt. Och då handlar det om en VHL. Lovisa Selinder fick den där utmärkelsen i veckan när hon hade spelat färdigt den här säsongen. Vi pratade med henne också. Ja, då har vi med oss på Skype Lovisa Selander från Boston Pride som finns där borta i USA. Hur är läget med dig, Lovisa?
Det är bra. Just nu är det jobb hemifrån, men det rullar på.
Ja, beskriv coronaläget i den delen av USA som du befinner dig
i. Ja, det är olikt något annat jag varit med om. Just nu är det jobb hemifrån och allt är stängt förutom mataffärer och apotek, så utegångsförbud i Boston efter klockan 10 på kvällen, så det är intressant.
Ja, du, när man är så och bor i ett annat land som du gör nu, hur orolig är du?
Jag är väl mer orolig för visa situationer. Jag måste ansöka om lite nytt visa för att stanna kvar efter sommaren, så det är väl mer det att de processerna kanske stannar av lite nu, så lite oro, men jag tror att det löser sig till slut.
Hej, Lovisa Valle här. Hoppas allt är bra. Jag hade en liten fråga angående din säsong. Hur tycker du det har gått för din egen del?
Det har gått jättebra. Det var kul att få spela med ett nytt lag och ny liga och lära känna nya spelare. Så det har varit jättekul och skönt lag, grymt gäng att spela med, bra tränare. Så det har varit jättekul.
Och grattis måste vi också säga till utmärkelsen som du fick, ligans bästa målvakt. Hur var det att få det?
Tack så mycket. Det var kul och hårt jobb från laget, så det är mycket stort tack till dem som har jobbat hårt framför mig.
Du, Lovisa, beskriv ligan som du spelar i.
Så vad är det? Det här är femte säsongen sedan ligan började, så fortfarande inom uppbyggnad skulle jag säga. Just nu är det fem lag. Så det är Boston, Connecticut, New Jersey, Buffalo och Minnesota. Och det är, jag tror att det är vi och Minnesota som har bäst bredd, tror jag. Sen har väl alla lagen har väl liksom en stjärnfemma, men jag tror att det är lite, det krävs lite mer uppbyggnad runt lagens bredd för att det ska bli bättre för nästa säsong.
Ja, du spelar ju en liga som heter MVHL. Den ligan, vad har man för ambitioner?
Jag tror att det är lite blandat. Just nu är det, så vi är ett relativt ungt gäng. Att vi hade, jag tror att det är 6 eller 7 av oss som gick ut från college förra året och ville fortsätta spela och jobba. Och sen är det några, vi har några äldre spelare i laget som har varit med alla 5 säsonger. Som har tyckt att det är kul att fortsätta spela.
Har ni spelat klart ligan den här säsongen eller vad hände?
Nej, det var, vi hade en match kvar, finalen mot Minnesota. Tränade tisdag kväll och sen onsdag eftermiddag fick vi besked att vi inte fick spela fredagsfinalen. Så det var lite surt slut på säsongen.
Jag förstår det. Hur tänker du kring damligan där borta i Nordamerika, Valentina, med tanke på att så många har kommit till Sverige och spelar ligan här hemma?
De hade ju jättestora ambitioner till den här ligan i början, speciellt när den startade, och ville ha professionella spelare, att man inte skulle behöva jobba vid sidan av. Det har de ju fortfarande, men de har inte riktigt lyckats, tror jag. Alltså, jag tror att de ändå är på väg någonstans. Jag hoppas att det blir bättre ekonomiskt också, så fler tar sig dit. Idag har vi det nästan, ja, men skulle väl säga samma förutsättningar i Sverige som vi har i NHL eller VHL.
Mm. Hur mycket drömmer ni där borta att NHL ska gå in och verkligen ta tag i damernas ishockey också?
Jag tror att det är väl, det är många hoppas på ska hända, men Samtidigt så är det ju ekonomin för NHL att ta in x antal lag och se till att de kan spela professionellt. Så jag tror att det är ett stort beslut för dem att göra. Och jag tror att ligan behöver byggas upp mer och få mer fans och se till att sälja ut mer matcher innan man kan gå in och säga att det är ett bra beslut för NHL att ta.
Men om du tittar på din egna framtid då, första målvakt i landslaget, hur mycket du drömmer du om den rollen och hur nära är du?
Det är såklart att det är drömmen att fortsätta kämpa mot det, och jag har fått doppa tårna lite med förra året och var uttagen till 4-nationers turnering och sen VM. Och sen i december fick jag åka till Tyskland på 4-nationer, så jag börjar kunna komma in lite, men det är mycket jobb kvar.
Ja, vi kommer följa dig noggrant. Tack så jättemycket för att vi fick kolla in i din värld där borta, Boston Pride alltså. Och grattis till en bra säsong då, till det individuella priset, Lovisa.
Tack så mycket.
Lovisa Selander där alltså, målvakt precis som du. Du tog ju första positionen i Damkronorna. Vad säger du om Lovisas möjligheter till att göra samma sak?
Men de är jättestora. Hon är ju topp 3 nu, och jag menar, hon är fortfarande ung. Hon knackar på dörren. Men det är ju många unga som gör det nu, så nej, det ska bli kul att följa.
Hur har du tänkt kring Damkronorna och deras möjlighet att ta sig tillbaka till högsta divisionen om de hade fått den chansen? Det fick de inte nu. VM ställdes ju in.
Ja, det är jättetråkigt att det ställdes in. Alltså, jag tror ju att de hade tagit klivet upp enkelt den här säsongen. Det såg väldigt ljust ut. De vann Eurohockey Tour, eller de kom tvåa i Eurohockey Tour och de mot A-nationer där. Så att det såg ljust ut. Så det var jättetråkigt att det inte blev något VM för deras del.
Men som man har haft möjligheten att få vara med då är Josefin Boväng, ung Djurgårdstalang som verkligen har tagit stora kliv på isen och vid sidan av den också. För det är ju en stor skillnad på att vara hockeytjej jämfört med hockeykille, medan Raymond och Holtz och de andra drömmer om draften och vilken klubb de ska hamna i NHL, så har Josefin Boväng och de andra tjejerna helt andra planer.
Det finns ju inte någon riktigt NHL, riktig motsvarighet på damsidan, men ja, som jag sa, för mig har det bara varit att det har varit kul att pusha mig själv, och det finns många andra aspekter än bara stora ligor och pengar, men college har ju varit en grej för mig, att via hockeyn kunna få en bra utbildning också och sådär. Jag har alltid spelat hockey för att jag tycker att det är så himla roligt. Det var min absolut största drivkraft, och det är det fortfarande. Spela bara för att det är kul, och jag vill bli så bra jag kan bli. Det är mitt stora mål. Öppna min fulla potential.
Josefin Boväng är 18 år gammal och är en av landets största hockeytalanger. Och hade inför den här säsongen redan hunnit med att representera landslaget i 3 junior-VM, varav ett som lagkapten. Hon växte upp i Vassunda utanför Knivsta och fick sin hockeyfostran i Arlanda Wings innan flytten till Stockholm och Djurgården för 3 år sedan. Där har hon allt eftersom tagit en större roll och spelar den här säsongen till sig en plats i damlandslaget efter fina insatser i SDHL.
Väldigt lärorik måste jag säga. Kul att få vara med i damlandslaget. Ännu ett steg och lärorikt att vara i Djurgården också.
Ja, hur de här 3 åren i Djurgården varit?
Alltså överlag så har det varit en hel upplevelse med att flytta och byta skola och hela alltet med Djurgården. Så att överlag så har det varit väldigt lärorikt, och nu ser jag fram emot nya utmaningar. I höst ska jag flytta till USA, närmare bestämt New Jersey, och studera och spela hockey på en skola som heter Princeton. Och
vad ska du läsa för något?
Ja, alltså läkaryrket har alltid inspirerat mig och varit någonting som jag tyckte var väldigt häftigt. Men samtidigt så är jag väldigt intresserad av matte också, så att jag velar lite fortfarande vad jag ska välja.
Vad är det med läkaryrket som är så spännande?
Jag tycker det är fantastiskt hur de kan hjälpa andra människor på det sättet de gör, och speciellt nu i de här tiderna så gör de ju ett fantastiskt jobb, så att ja, det har alltid varit inspirerande bara.
Hur är hockeyn där?
Jo, men den är bra. Det är ju lite annorlunda jämfört med här i Sverige. Det är mindre rink och ja, de har lite annat spel. Så jag tror att det kommer vara väldigt lärorikt och utmanande.
Hur blir då liksom satsningen mot landslaget till exempel när du är där borta?
Ja, den kommer ju bestå. Det är liksom någonting som alltid är nära, att få representera sitt land. Sen får vi se, liksom, jag vet att de har lite speciella regler och de släpper inte alltid spelare till alla läger och sådär. Men landslaget är fortfarande någonting som är häftigt tycker jag.
Känner du att det har blivit lättare med åren för dig som tjej att satsa på din ishockey?
Ja, så det var ju ändå lite skillnad att gå från pojklagshockey till damlagshockey. Men såklart så blir förutsättningarna bättre och bättre för alla tjejer just nu. Så det tycker jag är kul.
Hur har du märkt av det de åren du har varit i Djurgården? Att det blivit mer och mer som intresse även från klubbens sida?
Ja, men det är många saker som spelar in. Och det kan vara allt ifrån utrustning och sådär. Sen finns det mycket kvar att jobba på. Men överlag och med hela STHL så tycker jag att damhockeyn har fått mer plats i media. Och ja, massa sådana där saker.
Finns det någonting som du känner att ni kan göra som spelare eller lag för att öka intresset?
Ja, det är väl bara liksom se till att dels själv bli så bra som möjligt och som lag att liksom hela tiden pusha varandra och bli bättre och höja nivån. Men sen handlar det ju också om att vi måste ju försöka nå ut till yngre tjejer och andra för att liksom sprida damhockeyn också.
Ligan i sig, vad tycker du att den behöver göra för att den ska höjas och att det liksom blir bättre?
Jag tycker redan att det görs väldigt bra jobb bakom det där och verkligen i år, just det här med att det sänds mycket mer på tv och spelschemat tycker jag blir bättre och alla sådana saker. Jättebra.
Vad håller det för nivå?
Vad jag förstår så är det ju ändå en av de bästa ligorna. Men vi har ju också många utländska spelare så ja, men nivån är ju bra.
Ja, hett i krysset är alltså Josefin Boväng med en strålande hockeyframtid och det yrkesmässiga också. Läkare, du har ju jobbat med henne i juniorlandslaget också. Hur smart är hon på isen?
Men både på isen och utanför som vi märkte här. Men jag har ett minne på näthinnan. Hon kommer fram på JVM. Jag var ju målvaktstränare i deras lag då. Sen stod jag och kollade på uppvärmningen. Och hon kommer fram, alltså det här händer inför varje match. Kommer fram och frågar, du Valle? Vart ska jag skjuta på den här målvakten? Och så ger jag ungefär vad jag tycker och tror.
Ja.
Tips. Och sen går hon ut och gör det. Alltså det är så häftigt att se. Ja. Hon verkligen tänker hockey, tänker in sig i situationen. Och sen gör hon det till en möjligt. Liksom.
Och den där resan då som verkar gå över Atlanten till Nordamerika. Det är ju en väsentlig skillnad jämfört med andra supertalanger då. Om man tittar på killsidan med Lucas Raymond och Holtz, även han Djurgårdsspelare. Erik, vad säger du om det? Att tjejerna måste växla spår och inte bara kan fokusera på ishockeyn?
Ja, det är ju extremt tråkigt för mänskligheten i stort. Är det ju underbart att hon älskar matte och vill bli läkarhjälte också, inte bara hjälte på isen, men tyvärr är det tar tid, alltså det kommer ta tålamod, det kommer ta ännu längre tid. Vi ser ju till exempel Luleå och mitt gamla lag, de satsningar de har gjort på damhockeyn där och de framgångar, en förebild för svensk hockey på det sättet. Så det finns ju föregångare, men det är bara att uppmuntra alla klubbar att göra den typen av satsning som Luleå har gjort. Men verkligheten idag är ju att det är marknaden som styr och just nu så, som alla vet, så kommer det in mycket mer sponsorpengar och publik till herrmatcher i allmänhet och framförallt här hemma i Sverige och det är det som gör att det blir genererar mycket mer pengar till löner till herrspelarna. Men det är såklart i en perfekt värld skulle jag önska att det var exakt lika till båda så att hon fick skjuta på läkarstudierna till efter karriären.
Ja, men läkare behövs det också. Du, Håkan, är lite direktör för norsk ishockey, koll på det ekonomiska. Vad tror du om NHL då? Hur sugna är de på att göra en satsning mot damerna också?
Jag tror nog att både NHL och SHL också för den delen gärna tar så att säga ett damlag under sina färger och sin sköld. Va? Men jag tror också att förutsättningarna kommer vara annorlunda så tillvida att man spelar i andra arenor kanske. Man spelar ett annorlunda spelschema och liknande så att. Men jag tror det är oerhört viktigt och det största och bästa steget man har tagit nu det är att skapa en egen organisation vars huvudintresse är just damligan, SDHLs utveckling. För att allt intresse som ishockeyn genererar Och allting som rör både utveckling marknadsmässigt och ishockeyspelmässigt, va? Det måste man ta eget ägande över för att man ska kunna driva det till det sättet som man vill ha det själva. Det finns liksom väldigt dåliga möjligheter att någon kommer och serverar en lösning åt den. Utan jag tror att man får vara så pass klok och långsiktig att man tar det här saken i egna händer som man har börjat göra redan.
Men börjar ni bli trötta, ni kvinnliga hockeyspelare? Du har ju blivit en liten ambassadör för damhockeyn även fast du har slutat nu, Valentina. Just att man håller på att jämföra killar och tjejer hela tiden. Ska man bara ta riva det där badet?
Ja, men jag tycker det. Herrhockeyn är, om jag har en tidslinje, så ligger de här framme. Mm. Damhockeyn är en väldigt ung sport, så att jag tycker att vi måste ha mer tålamod. Det går framåt på alla de här punkterna egentligen, sen såklart kan man ju önska att det går lite fortare, men så länge det går framåt så är jag nöjd.
Ja, men varför är det så få som går och tittar på damligan hemma när världens bästa spelare är det? Det är alltså två lag som är under 100 publiksnitt. Mm. Hur är det möjligt?
Det är ju många faktorer. Jag började tänka på det idag faktiskt, att det är ju också en kulturgrej. När jag går på SHL-matcher är det väldigt många manliga eller män och killar som går och kollar, och när jag går på SDHL-matcher så är det väldigt många kvinnor och jag och min familj. Och om några år så de som spelar nu kommer förmodligen gå och kolla på damhockey och så vidare. Jag tror vi måste bara ge det lite mer tid, och som de var inne på också, såklart de här förebilderna i klubbarna, jätteviktigt. Luleå har ju lyckats med det, och man ser ju det, här är det över 500 personer per match i genomsnitt. Så någonstans där måste vi ju ta tag i det.
Ja, vi håller koll på det, så gör vi en spaning om en tid vad som händer med SDHL också, och framtiden framförallt för Damkronorna då, med Ulf Lundberg som ny förbundskapten där, som ska styra den skutan tillbaka till högsta divisionen. På tal om spaning, Erika, vet att du har grävt och funderat och tänkt ut en sak som berör oss alla, framför dig, allt dig, väldigt mycket, eller hur? Berätta.
Ja, jag har spanat i dessa coronatider, och jag vill återigen ta upp ämnet psykisk ohälsa inom idrotten, och specifikt nu inom hockeyn som vi pratar om i vår hockeypodd. Att i dessa tider när det är en ovisshet runt vad som ska hända, så är det väldigt många spelare som mår dåligt. Och jag vill slå ett slag igen för lyssna på intervjun som du gjorde med Jonathan Hedström. Lyssna på Robin Lehner när han pratar om psykisk ohälsa, sin egen. Om hur det finns hjälp att få. Be om hjälp och våga prata med en vän, prata med en partner. För att lida i ensamhet och i det tysta och självmedicinera med tabletter eller ätstörningar som Jonte Hedström hade, piller som, och alkohol som Robin Lehner. Det är ju, blir bara mörkare och mörkare för varje dag. Så att i dessa tuffa tider så vill jag bara påminna om att våga prata och att det finns hjälp att få. Jag pratade faktiskt med Erik Zackrisson som är generalsekreterare på SIKO, spelarnas organisation, och bara för några timmar sedan, och han sa att det här har högsta prio för dem, för att de ser också att det är många spelare i elithockeyn som vittnar om att de har psykiskt lidande, och de har ångest, oro, prestationsångest. Vissa hamnar i spelberoende, vissa i sömntablettsberoende, svårt att sova, med mera ätstörningar som Hedström pratar om. Och han sa också att det är så viktigt att vi bryr oss om varandra och vågar prata med varandra. Och sen att man, när man känner, när man är mitt i förnekelsen att oj, jag kanske har problem. Det här beteendet jag har nu, det får långsiktiga negativa konsekvenser, men jag klarar inte bryta det. Då måste man be om hjälp. Och SIKO har en kille, en psykolog som heter Andreas Claesson, som man kan ringa till om man nu är med i SIKO. Och ni som inte är med där, prata med en vän eller prata med någon som ni litar på, så att man inte isolerar sig med sin smärta och oro. Jag tror det är väldigt viktigt. Och Erik och jag pratade också om att i dessa tider när det är speluppehåll, för vissa personer så kanske det är lättare, att det är skönt att man inte får den här prestationsångesten, att man måste prestera på isen flera gånger i veckan. Men för väldigt många kan det vara en ovisshet med kontrakt och ekonomi som gör att man börjar lida väldigt mycket känslomässigt, och som sagt, våga be om hjälp.
Hur mycket har ni märkt av det här i norsk ishockey, Håkan?
Det har man väl gjort redan från början i och med att vi här hade väldigt mycket prat faktiskt med Erik här i 2 veckor sedan då. Zachrisson alltså, inte Granqvist. Just i frågan om permitteringar. Att vi var väldigt tidiga med att permittera spelarna i klubbarna här. Av den anledningen att staten gick in och tog över de kostnaderna för klubbarna som en del i de här stödpaketen som finns. Och det skapar ju en väldig oro för att bli permitterad från sitt jobb och sitt yrke som sagt. Det följer ju så många nedåtgående spiraler i det, inte bara ekonomiskt men just positionen i samhället. Vad ska jag göra? Vad är det här? Är det slutstationen? Måste jag söka mig till något annat yrke eller liknande? Va? Så att den här diskussionen den förekommer och är väldigt uppe på tapeten för tillfället just beroende på att vi vet så lite. Och oro för att vår framtid det är ju kanske ett av de största momenten egentligen som alla lider av.
Om du går tillbaka till när du var med i AIK eller Modo eller Djurgården eller landslaget, hur ofta pratar man om sådana här saker?
Inte mycket alls skulle jag vilja
säga. Varför inte tror du?
Jag vet inte, jag tror inte att det var inte så många som idag som hade kommit ut med det heller, att man mådde dåligt. Man var väldigt styrd av träning, äta rätt, sova rätt. Så man tänkte nog inte så mycket på heller. Det var ingen som frågade heller egentligen hur man mår egentligen. Som idag tror jag att det är så starkt av de här killarna och tjejerna som kommer ut med det. Hjälper ju jättemånga spelare idag som kan... Ja, kanske fortsätta längre med sporten, speciellt nu tänker jag på damhockeyn här, att det är nog många som lägger av i förtid mycket på grund av att man känner den här pressen, så att jag tror att vi ändå är på väg någonstans där.
Upplevde du så själv under din karriär?
Men jag kände ändå det här, jag känner igen mig i den här prestationsångesten som Erik pratar om, att man hade verkligen så himla mycket press på sig själv i varje match, och ju äldre man blev ju mer konsekvenstänkt fick man liksom, att varje puck är nödvändig, alltså man satte alldeles för hög press på sig själv till slut, och det är inte jätteroligt i längden.
Och därav den här hjälpen som finns att få då, viktigt att notera såklart för spelarna som lever en helt annan vardag nu än vad de skulle vilja göra. Jag vet att de håller igång ändå, man ser det flitigt på sociala medier, och Erik, du som följer nästan varenda spelare, de är rätt kreativa, Hampus Lindholm till exempel.
Ja, de har längtan. Hampus Lindholm hemma i köket i Kalifornien. Han använder klubban som stekspade. Så mycket längtan han. Och sen så är det en liten saltning som Salt Bay där. Och så det här solskensleendet. Och Erik Gustafsson, Chicago-backen, han använder barnen som träningsredskap. Och det tycker de är kul. Så han kör squats och lite press ut också. Barnen är glada. Så det är lite grann också i dessa tider som Håkan och Valentina inne på, att man hittar rutiner, att man hittar så att man går och lägger sig till, så att man får sömnen som är så otroligt viktig, att man får motionen och att man pratar via FaceTime eller Zoom eller Skype, så att man håller relationerna levande också och försöker äta och dricka sunt. Det är ju jättestor del av även det psykiska välmåendet, och många klubbar har ju också kontakt med mentala coacher som är knutna till klubben som man kan ringa till om man inte mår bra.
Nej, spelarna har det tufft, och det har ju alla hockeyälskare också såklart för en del. Man saknar ju det där slutspelet som skulle ha varit igång då. Och Edmonton som med största sannolikhet hade spelat slutspel. Ja, ni minns ju hur det lät där när det var slutspel senast.
Thank you.
Ja, det är en abstinens som är svår att stilla. Hur gör du, Valentina? Hur mycket saknar du det?
Jättemycket. Nej, men det, jag vet inte, jag har inget botemedel på det, tyvärr.
Kanske du har, Håkan, du som brukar vara uppe och inte missa många nätter när det ständer kappslutspel. Vad gör du nu istället?
Ja, du får ju ta fram böckerna och du får göra lite andra saker. Du får hålla på och planera lite vad som eventuellt dyker upp. Då, så att, och sen som du säger, alltså, nu ska ni veta det. Nu sitter jag i Norge 14 dagar, eller 4 veckor är vi inne på karantän. Väldigt mycket tuffare villkor egentligen i och med att affärer är stängda. Och, det. Och så är det ju många länder i Europa och Nordamerika också. Så att Sverige har faktiskt rätt så bra villkor på det viset. Ni kan komma ut, ni kan gå och träna, ni kan gå på restaurang och liknande. Det är inte många andra som kan. Så det blir mycket böcker som sagt och tv-serier.
Det blir det. Och Erik är snart nere på 0 i handicap i golf, eller hur?
Ja, 4,9. 3 birdies senast. Jag vill bara påminna om en klubblängds avstånd som Rickard Wallin sa. 1,5-2 meters avstånd. Och så önskar jag alla en glad påsk. Och hoppas att vi hittar en puck i det här påskägget någon gång framöver så att vi får njuta av världens bästa hockeyliga igen.
Sannoliken, och vill ni ha lite skön nostalgi så vet ni att vi kickar ju igång Champions League-studion Retro som vanligt på onsdagar 20.00 i Viasat Sport Premium och via Play. Och det är en riktig höjda match nu. 1999, det var AIK mot Barcelona. Bara och njuta tillbaka och minnas dramatiken, känslorna som var under matchen och framförallt efter matchen. Imorgon 20.00 alltså Champions League-studion Retro. Och så blir det Premier League-studion Retro på lördag också. Tack så jättemycket för att du gästade oss, Valentina.
Tack för att vi kom.
Ja, i den här podcasten som skriver nummer 274 alltså, så har ni inget att göra. Så det är bara att gå tillbaka till arkivet, podcastarkivet på I Like Radio och lyssna ner. Tack så mycket också till Erik Granqvist och Håkan Södergren och till alla er som har tittat och till er som lyssnar. Vi är tillbaka nästa tisdag igen. Ha en angenäm kväll och glöm inte bort en för alla, alla för en.
Produceras av I Like Radio.